Helsingborgs politiska hearing. En politiska hearing som funktionshinderrörelsen brukar hålla inför valen vanligtvis. Men där vi i år sagt att de här frågorna är alldeles för viktiga för att bara hållas en gång vart fjärde år. Därför har vi också i år i mellanvalstid valt att anordna en politiska hearing här med politiker från partierna som finns här i Helsingborg. Mitt namn är Kasmin Larsson. Jag är ordförande för DHS funktionshinderrörelsen i Helsingborg sedan några månader tillbaka. Den här politiska hearingen är ju en del av Helsingborgs mångfaldsvecka och är bara en av många olika arrangemang. Exempelvis kommer det också att på lördag arrangeras en stor tillgänglighetsmarsch. Varmt välkomna till den också. Nu ska vi få fram en ramp här. Vi sa precis det här att är man funktionshindrad så är det här livet. Och det är ju precis därför vi lyfter de här frågorna, det är precis därför vi håller de här politiska hearingsen och det är precis därför som vi tycker det är viktigt att politikerna också får ställas till svars på de här frågorna, därför att det ska ju vara enkelt för alla. Hörni, vill jag också hälsa våra politiker varmt välkomna till den här politikerhearingen som vi håller idag när alla också är ute på scen. Och grattis måste jag säga till ett bra beslut att inte sälja ut de kommunala verksamheterna i assistansen. Det är vi, som ni förstår, väldigt, väldigt glada för. Vi inom funktionshinderrörelsen, vi anser och har länge ansett att vi har ett bra samtal med staden, både politikerna och tjänstemännen. Vi håller inte alltid med varandra, men vi har ett mycket bra samtal och det tycker vi är väldigt, väldigt bra. Kommunikationen fungerar i mångt och mycket. Vi är också mycket glada över att ni har prioriterat att komma till oss idag och prata de här viktiga frågorna trots att det inte är valår. Tack för det. Jag tänkte lämna ordet till er några sekunder för att ni också får presentera er med namn och parti. Men också en hjärtefråga, en fråga som ni hinner särskilt mycket för. Några sekunder.
Hata i micken!
Jag brinner ju för tillgänglighet överhuvudtaget, som vi säger. Att man glömmer bort att ta sig någonstans. Det är så viktigt att man funktionshinder så snabbt som möjligt kommer tillbaka till arbetet. Och har jag 38 års erfarenhet.
Ja, hej, mitt namn är Anna Ingers. Jag är socialdemokrat och jag sitter i bland i området för funktionshinderfrågor. Man snurrar rätt på tungan här. Såklart är rättvisa viktigt för mig och där kan man säga att detta är rättvisa i sin yttersta form. Det är rättvisa för alla. Och tillgänglighet och tillhörighet och närvaro på allt som erbjuds för mig.
Hej, hör ni? Ja, jag är ju inte sådär väldigt hemmatagande i handikappfrågor, men jag tycker att det är väldigt viktigt att tas upp. Och att det då, ja, jag ser mer min funktion som att du har de behoven som inför de handikappade platserna, sina områden, ser behovet och vet vad som behövs. Jag har min bästa. SD.
Och jag heter Lars Thunberg och jag är kommunalråd för Kristdemokraterna. Jag är också ordförande i beredningen för livskvalitet som jobbar för att få knyta ihop miljöfrågor med folkhälsofrågor där social hållbarhet och frågor kring livskvalitet hänger ihop. Och där jobbar vi nu just nu med plan för lika möjligheter som är ute på remiss. Så det här med att skapa möjligheter och förutsättningar för alla helsingborgare till den livskvalitet som man själv bestämmer. Vi ska skapa förutsättningar, vi ska inte skriva på näsan vad som är livskvalitet för dig och dig, utan Vår uppgift är att skapa förutsättningar. Och det tycker jag är en av de våra viktigaste frågorna, att anknyta till människors behov, livskvalitet för alla.
Maria Wigman-Åström heter jag och är kommunalråd för Liberalerna. Och frågor jag brinner för, de varierar över tid. Just nu så handlar det om en frihetsreform som Liberalerna var med och införde för ungefär 20 år sedan. Assistansreformen, assistansersättningen. Och just nu är den hotad. Och vi från Liberalerna tycker att regeringen ska dra tillbaka sitt krav på Försäkringskassan. För som sagt, assistansersättningen är en frihetsreform för att individer med funktionsnedsättning ska kunna leva i samhället på hyfsat lika villkor.
Tack, mitt namn är Marcus Friberg. Jag är kommunalråd från Miljöpartiet de gröna och sitter även i kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Jag tycker att både tillgänglighet och delaktighet är en mänsklig rättighet.
Jag heter Maria Nilsson och är ordförande för vård och omsorg och centerpartist. Den frågan som jag tycker kräver störst engagemang nu kopplat till funktionsnedsatta personer är möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Jag tycker det är den absolut viktigaste frågan. En annan del som jag tycker är jätteviktigt är att jobba med de dolda funktionsnedsättningarna, alltså de psykiska kopplade till neuropsykiatri. För det är de vi inte ser. Där har vi en lång resa kvar. Tack!
Och jag heter Anna Jenke och är kommunalråd för Moderaterna och ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Och jag brinner för att alla människor ska ha en plats i samhället utifrån sina förutsättningar, för jag tror och jag vet att alla vill och kan något. Och detta är oavsett vad man har för möjligheter eller om man har några funktionshinder eller inte. Jag har en plats i samhället.
Tack för det. Hörrni, visst låter det bra här för våra politiker. Vilka fantastiska hjärtefrågor. Den här politikerhearingen går ut på följande vis. Att jag kommer att lämna ordet till några i publiken för att få ställa ett par frågor som de tycker är lite extra viktiga. Och som de kräver svar på från våra politiker. Jag vet att vi har en publiken som heter Karina och som vill ställa en konkret fråga om just en handlingsplan. Karina, kan ställa sig.
Ja, mitt namn är Karina Bergström-Bong. Jag representerar FUB, Föreningen för utvecklingsstörda, här i Helsingborg. Och under ungefär 10 års tid så var jag ordförande för hela Skåne och reste runt. Jag är i stort sett i alla 33 kommunerna. Det var ju så kallade handikapppolitiska frågor som var på tapeten. Men ett fantastiskt bra styrdokument som både politiker och tjänstemän ute i kommunerna hade var handikapplag. Det hade Helsingborg också en gång i tiden. Jag tror det var 2014 så fejlade den ut och nu har vi ingen sån och jag undrar varför.
Karina, varför?
Det stämmer som du säger att det har funnits en handikapplan tidigare i staden och vi har haft en rad olika dokument på olika områden. Planer, styrdokument av olika slag och policies. Vi har försökt att renodla det här lite grann och försöka istället ta fasta på det som är politiska viljeriktningar. Och det här programmet för livskvalitet som fullmäktige tog förra året, eller för två år sedan nu, det kommer att var det styrdokument som under Vision Helsingborg 2035 pekar ut de politiska viljeriktningar som inkluderar det här med mångfald och tillgänglighet. Och också går vi vidare som jag nämnde med plan för lika möjligheter. Och där tar vi särskilt fasta på det här med den sociala hållbarheten, hur vi ska kunna minska intolerans, hur vi ska öka tillgänglighet och värde av inkludering för alla personer. Och det ingår också personer med funktionsnedsättning. Och då ser vi det som att det här är stadens viljeriktning på det som tidigare har varit handikapplan. Sen kommer det bli varje förvaltning och varje verksamhets uppgift att ta fram hur ska vi ifrån vård- och omsorgsnämnden, ifrån skolan, ifrån kulturen och stadsbyggnadsförvaltningen och allt vad det är fram till. Hur ska vi kunna anknyta och ge vårt svar på hur vi lever upp till plan för lika möjligheter och till livskvalitetsprogrammet och därmed stadens vision.
Jag bara ge ett komplement där just när det gäller plan för lika möjligheter. det är ju all anledning att läsa den planen nu, för det finns ju fortfarande möjlighet för alla medborgare att skicka in sina synpunkter till och med den 9 och 5 oktober. Bra, så det kommer rätt information. Så det är all anledning att sätta igång och läsa den, fundera och skicka in sina synpunkter om man har sådana. Det välkomnar vi jättemycket.
Jättebra tips. Var kan man läsa den och hur går man tillväga om man vill lämna in synpunkter på den?
Man går in på stadens hemsida och där kan man söka på plan för lika möjligheter. Jag tror även att man kan lyssna på den här. Det kan man med de flesta dokumenten idag. Och där finns också en e-postadress tydligt, och man kan också skicka in brev per post om man inte har möjlighet att skicka via dem.
Tack för det. Då hör ni att ni har också möjlighet att skicka in synpunkter. En liten kompletterande fråga nu när vi bygger mycket i Helsingborg och har ambition 35. Hur tänker politikerna med att anpassa de kommande bostäderna för alla?
Jag måste bara säga att jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen. Tillsammans med fastighetsägarna har vi gjort en genomlysning område för område i staden. Och jag förutsätter ju att man vid nya projekteringar och nya planer tar med sig de synpunkter och det som har uppkommit också vid inventering. Det finns en sådan inventering som man kan läsa. Den är väldigt intressant. Man har gått igenom område för område i stan och fastighet för fastighet för att se hur ser tillgängligheten ut.
Vi tar en fråga.
Ja, nu vill jag ju backa bandet här och fortsätta diskutera den här planen för lika möjligheter. Och jag heter Anke Selander och är vice ordförande i funktionsrörelsen i Helsingborg. Och när man läser planen, vilket jag ju då har gjort från rådet för funktionshinderfrågor, har fått den på remiss. Och vi har även, jag och en annan kollega, suttit med lite i en av referensgrupperna och lilla arbetet. Men det som slår oss är ju att den är ju väldigt övergripande. Den saknar tidsramar, där är inga direkt mätbara mål i det hela. Det skulle vi vilja höra lite hur ni funderar kring varför man inte är lite mer precis i det här arbetet med den här planen.
Ja, varför är man inte mer precis?
Tanken med det här är att inte vi ska ha så konkreta mål så att de blir liksom tidsatta för ett halvår eller ett år, utan att vi ska ge en politisk signal vad vi i Helsingborgs stad tycker är viktigt i de här frågorna. Sen har vi ett system, ett styrsystem med styrkort där vi har övergripande mål där det ingår, men där också varje nämnd och varje verksamhet ut på minsta enhet i staden ska ha styrkorten och den här planen som ledstjärna för allt sitt arbete. Jag skulle också vilja säga som komplement till den förra frågan att det här med att hur vi kan bli bättre på att tillgängliggöra när vi bygger ut. Här är väldigt viktigt att involvera funktionshinderrörelsen tidigt. Jag sitter ju också i det här rådet för funktionshinderfrågor. Och det tycker jag är ett utmärkt råd där vi politiker träffar er i plan med funktionshinderrörelsen. Och där vi får viktiga signaler om att det här har vi faktiskt missat. Det här var lite klantigt gjort att inte tänka på det. Och det visar ju också vikten av att på ett tidigt stadium involvera de personerna som har kunskaper och som har egna erfarenheter av vad vi behöver tänka på. Och ni får självklart gärna ta kontakt med oss som politiker också om det är någon särskild fråga som ni tycker att det här måste ni tänka på. Och gör det gärna på ett tidigt stadium när det fortfarande finns möjlighet att påverka. Ibland så får man de här breven samma dag som kommunfullmäktige ska fatta beslut om det. Och då skulle vi egentligen vara tacksamma för att få de här inspelen tidigt så att man kan också vara med och påverka. Och de här, det som du säger Anki, ni har ju varit med och spelat in remissyttrande. Vi ska imorgon ha ett möte med funktionshinderrådet och då ska vi titta på det här och med oss alla de här remissyttrandena som har kommit och ska se vad vi kan baka in i slutförslaget.
Ja, jag sitter ju med i beredningen som bereder lika möjligheter och har berett beredningen för livskvalitet innan. Jag bara är med lite mot att vi inte har mätbara mål, för det tror jag att vi till och med sa, jag vet att vi sa det när vi diskuterade beredningen för livskvalitet, att i planen kommer de mätbara målen. Och det hoppas jag att man ska
komma ur det här och inte bara en styrkontroll hos var en av de olika nämnderna, utan att vi ska verkligen kunna mäta planen med mål som är planens egna mål, inte bara utifrån de olika nämnderna eller styrelser i kommunen.
Ja, vänstern har ju föreslagit att till exempel konkret mål att var 20 anställd ska vara en människa med funktionshinder och konkreta maktkraften för målet.
Tack för det, men Anki, visst har du också en fråga om stadsplanering och varsågod.
Ja, det har jag, då hoppar vi framåt igen till det vi var inne på och pratade om här nyss. Med att det byggs väldigt mycket i Helsingborg just nu. Det är byggkranar och byggarbetsplats över hela staden och det är ju positivt naturligtvis. Men vi är ju lite fundersamma och lite rädda faktiskt för funktionshinderrörelsen. I och med att man bygger så ofantligt mycket, man har sålt av mark och låtit olika byggbolag bebygga. Men vi är oroliga för att man inte, att man kan tumma på det här med tillgänglighet till bostäderna. Nu när man är inne, man vill bygga snabbt, man vill bygga bort en hel del av bostadsbristen. Man pratar om boende för straffoperationer som hittills behöver hjälp och skydd. Vi är faktiskt oroliga att man inte följer det basanpassningsprogram som ändå låg inom handikappplanen, som ju nu inte gäller längre, som låg kopplat där, där man då har lite pluskrav, det vill säga att man har sagt i Helsingborg att man ska vara lite bättre än vad lagstiftningen säger på att förbereda och göra det tillgängligt.
Mm, vad är det så?
Och den lagstiftning som finns, den gäller. Och det är riktigt att det finns ett basanpassningsprogram kopplat till handikappplanen tidigare. Och det handlar väl egentligen inte om att det var, alltså man kan se det mer som ett kunskapsunderlag. För min uppfattning är att ofta handlar det inte om att byggarna vill bygga otillgängligt eller försvåra. Utan ofta handlar det om att man saknar kunskap om smartare tekniska lösningar. Och det här basanpassningsprogrammet var en bilaga med smarta tekniska lösningar. Exempelvis så behöver man inte sätta kontakterna så här nere vid golvet, utan man kan sätta dem en bit upp på väggen. Så genast har man en ökad tillgänglighet. Så att svensk lag gäller. Sen har vi sagt i Helsingborg från Blågrön att vi skulle vilja bli försökskommun där man bygger billigare, och då handlar det i praktiken om att en liten del av bostadsbeståndet ska kunna bli med mindre ytor för badrum och mindre ytor för kök, för att få ner kostnaderna utifrån att det är bättre att ha en bostad som är mindre tillgänglig än att inte ha en bostad alls. För det är där vi är idag. Och sen är det så att man behöver en tillgänglig bostad, så ska man ha en förtur så att man inte, så att man kan få en tillgänglig bostad när man behöver det. Men vi har en enorm bostadsbrist i landet, och det handlar inte bara om att det byggs för lite, utan det handlar också om att människor med låga inkomster har inte råd att efterfråga nyproduktionen. Och då är det bättre att ha en billigare bostad med lägre tillgänglighet än att inte ha en bostad. Det ska vara en liten del av beståndet och man ska få förtur. Och det kan man tycka att det inte är så bra, men vad är då alternativet? Det finns tyvärr inga alternativ idag, så vi har sett att detta är en möjlighet att man ska ha tak över huvudet.
Tack Maria. Anki, svaret att vi har en enorm bostadsbrist i Sverige och också även i Helsingborg, är du nöjd med det?
För att se hur det funkar nu. Nej, jag är ju inte nöjd med det svaret, för jag tycker det är en farlig väg att gå. För här ställer vi då grupper mot varandra, känner jag, i det hela. Det är klart att det är viktigt att alla ska ha ställs att bo, men det är också så att de här husen kommer att finnas kvar länge. Det innebär att vi kommer att ha en bostadsoperation där det då kommer att vara otillgängligt från lång framtid fram. Och det innebär också att på sikt så får ju kommunen säkerligen ökade kostnader för detta. För då kommer man att behöva göra en bostadsanpassning i framtiden. Så folk flyttar inte, man bor kvar. Och man ska bo kvar länge hemma. Det är så liksom, inriktningen är nu för tiden. Man flyttar hem eller något annat. Utan man får den hjälp man behöver i hemmet. Och då står vi här med en massa bostäder som inte kommer att fungera.
Intressant. Maria, vill du ta en kort replik?
Ja, igen, idag så gäller lagstiftningen, så det vi har gjort är att vi har ansökt hos regeringen om att bli försökskommun, så får ju regeringen ett svar. Alltså det är viktigt att säga att det är helt rätt att det är dyrt att anpassa efterhand, och därför så ska huvuddelen av bostadsbeståndet vara mycket väl tillgängligt. Det här fåtal lägenheter är frågan, man kan kalla dem instegslägenheter. Den första lägenheten när man kommer som nyanländ eller som student. Därför att idag är det så att alternativet är ingen bostad. Och jag känner det så lätt att kritisera förslaget, och det förstår jag att man gör. Men samtidigt, vilka alternativ finns? Alltså detta är ju på något sätt sista utvägen som vi är. Därför att nyproduktion är dyrt. Väldigt många människor har inte råd, och därför har vi en bostadsbrist. Och det är fel. Alla har rätt till att ha någonstans att bo. Och då måste vi lösa det.
Utan att veta, men den nästan en uppfattning som jag har när man idag pratar med fastighetsägare är att idag vill man bygga så att alla människor har möjlighet att bo där. För man tänker också, många människor blir äldre, man bor kvar längre i sitt hem. Människor med funktionsnedsättning ska kunna bo var som helst runt i staden. Och man fyller hemmet idag med andra tekniska möjligheter. För att gå lite före så har vi på vår omsorgsförvaltningen nu startat ett samarbete med Helsingborgshem. Där vi ska se hur kan vi bygga smarta bostäder så att man kan klara sig så gott som själv oavsett liksom vad man har för behov. Där man inte sagt att man inte behöver hjälp ibland. Men till exempel en självduschande dusch. Tänk så härligt att slippa någon som står och duschar en, som kan duscha och torka en så man slipper känslan av att man, den personliga integriteten blir kränkt. Det kommer en massa sådana smarta produkter som gör att man kan bli betydligt mer självständig, och som många fastighetsägare tror jag ser är alldeles nödvändigt framöver om man vill ha hyresgäster.
Vänsterpet har också någonting att säga.
Jag håller med enkelt. Jag tror det är väldigt farligt om de tummar på de här reglerna som handikappare som har kämpat för länge. Då är det fritt blås för att bygga tillbaka till otillgängligheten igen. Det stänger man många människor. Jag tror att det är bra om man kan hitta andra lösningar. Man måste ändå ha stora krav på samhället som gör att man inte stänger ut stora delar.
Tack, då.
Min erfarenhet är att många av de företag som bygger idag har väldigt höga krav på sig själv. Och nu om man lyfter blicken lite grann och pratar om hållbarhet överhuvudtaget, så gäller både miljöfrågor, energifrågor, tillgänglighetsfrågor. Företag använder idag det här som en marknadsföringsargument, att ligga i framkant, både när det gäller social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Så jag tror faktiskt att det finns en trend när man flyttar fram de här positionerna och blir bättre och bättre i en bas. Alltså det är basic idag att tänka hållbarhet när man bygger och när man planerar. Så att det har en stor tilltro till att medvetenheten ökar och att det kommer att bli istället bättre och bättre.
Jag håller med Anki. Jag tycker inte vi ska göra något avsteg från principen som finns att bygga tillgängligt. För det finns så många gamla lägenheter fortfarande kvar både i vårt eget bestånd och i andra bestånd och i bostadsrätter som inte är tillgängliga. Och därför behöver de som vi bygger vara det. För det går inte, det som sagt, det blir mycket dyrare att göra det sen.
Lite delade meningar från politikerna här, men vad jag hör härifrån är ju att alla ska ha rätt att ha ett tak över huvudet. Det är inte också funktionshindrade, Maria?
Absolut, och jag vill lyfta fram igen att alternativet idag är att människor inte har råd att hyra de nybyggda bostäder som finns. Och då måste man titta på hur kan man sänka kostnaderna, och det handlar då om de dyra utrymmena. Och igen, det här är instegslägenheter, det är för nyanlända, det är för studenter. Och behöver man en tillgänglig bostad så ska man ha förtur till en sådan. Och det är lätt att säga att detta är ett dåligt förslag, men hur ser alternativet ut? För idag är många människor faktiskt utestängda. Alltså det är ju inte någon som frivilligt bor på till exempel huset på Olympia som vi har läst så mycket om. Men man bor där, alltså det är det man har råd med. Vi behöver ha en bostadsmarknad där det finns instegslägenheter, de är små, de är billiga. Sen när man har etablerat sig på arbetsmarknaden så kan man ta sig vidare. Folk måste ha tak över huvudet. Idag har vi lösningar, boendelösningar som är skamliga för Sverige. Vi kan inte ha det så.
Tack. Anna, har du något lite att säga?
Jag tror ju inte att vi löser de här problemen som Maria pratar om med att inte bygga tillgängliga lägenheter. Vi löser de här problemen med arbete. Vi löser dem inte på något annat sätt. Vi måste se till att människor arbetar och skaffa sig en försörjning så att de kan bo. Inte skapa billigare lägenheter för att man ska vara fattig. Nej, alla ska ha en inkomst att leva på.
Alla ska ha en inkomst att leva på.
Det delar jag självklart. Det var en av de saker som jag lyfte först här som jag tycker är den viktigaste frågan är att människor med funktionsnedsättning ska få ett arbete och gå till någon försörjning som man kan betala sin bostad med. Men vi vet också här inne att vi har haft väldigt många nyanlända som har kommit till vårt land som inte har haft en bostad att bo i. Och visst, man kan tycka att man ställer grupper mot varandra, men självklart ska alla människor ha en bostad och tak över huvudet. Det som sker är att man bygger mer tillgängligt idag, tack och lov, så är det ju, det måste man ändå se. Men vi ser också en ökad kostnad för bostadsanpassningen. Och det är just som Anna sa, de äldre lägenheterna bostadsanpassas. Men vi måste ändå som politiker se att det finns olika grupper i samhället som har olika behov och vi måste försöka tillgodose allas behov så gott man bara kan.
Det är ungefär det som säger som Maria sa, det finns olika behov hos olika människogrupper och alla måste få möjlighet. Men vi har också en skyldighet att ta emot de nyanlända som vi är ålagd på regeringen. Och där måste vi se att de också får befintliga bra bostäder. Och då tycker jag det här förslaget med instegslägenhet är föredömligt. Nybyggnation ska såklart vara tilläggsanpassat. Men vi måste också kunna möta de nya resurser som kommer till Sverige så de får en bra start här och vara med och bidra till vår gemensamma välfärd genom att få ett arbete som absolut är det viktigaste.
Tack. Vill du säga någonting?
Och när det gäller just de nyanlända så tycker jag att det är en viktig fråga. Det är hur man ska kunna ge de nyanlända hjälpmedel. Så att de måste kunna leva på en relativt med en del i samhället. Som det är nu så tar det lång tid innan man får rätt till grundläggande hjälpmedel som rullstolar och så vidare. Så det är en viktig fråga att likställa dem med oss andra. Har man ett handikapp så har man det, oavsett om man är nyanländ eller om man är svensk.
Och det är Sverigedemokraterna, vad tycker ni? Behöver vi bostadsanpassa de nya lägenheterna som ska byggas här i Helsingborg framöver och samtliga? Eller behöver vi dela ut så att vissa är bostadsanpassade och vissa är inte? Hur tycker ni?
Jag tycker för mig är det en självklarhet att lägenheter ska bostadsanpassas som byggs. Givetvis behöver vi instegslägenheter också för nyanlända studenter och så vidare. Men jag tycker inte att man ska vara tumma på regeln att frågor tar och bostadsanpassning. Jag tycker det är jätteviktigt att det finns.
Tack. Lars, vill du tillägga någonting?
Alltså det är en av de svåraste uppgifterna man har som politiker att prioritera. Och då ser vi de utmaningar som flera av mina vänner här har påtalat. Vi har en helt ny situation där vi har ett ansvar att bereda möjlighet till både bostäder och arbete för alla nyanlända. Vi har självklart samma ansvar som vi alltid har haft för också de som bor i Sverige. Och resurserna är inte helt outtömliga. Och då handlar det om att prioritera. Och det är en av politikens svåraste uppgifter. Och då menar vi också att det finns en poäng med att i den situationsområden ha instegslägenheter där man gör ett test. Kan Helsingborgs stad vara en pilotkommun för att prova sig fram? Och ändå inte tumma på att de som verkligen har ett behov, som Maria har berättat om innan, att de självklart ska få förtur. Så jag tror inte att man kan lova guld och gröna skolor och säga som Sverigedemokraterna här att jo, självklart ska vi ställa krav och ändå ska vi ha instegslägenheter. Alltså då säger man både och på något sätt. Vi måste våga ta ställning och orka det som politiker.
Ja, Peter.
Ja.
Vi tog ett boendeprogram i staden tidigare i år och en av punkterna var att säga att alla i Helsingborg har rätt till en lägenhet. Jag tycker att det kan vara utgångspunkten på olika sätt utifrån behov vi har på olika sätt behöver ha en lägenhet och det tycker man ska ta fasta vid när man också ser till att fixa bostäder. När man pratar om de här flexibla byggkraven som Maria pratade om precis så finns det ju andra delar också hur vi bygger. Vi bor idag på ett helt annat sätt. Vi har kollat på bygggemenskaper till exempel när man kan gå flera stycken med ett gemensamt kök till exempel. Så det handlar inte enbart om att man ska se vilka regler man kan få bort. Det kommer att hitta nya framtida boendeformer som man vill bo i. Jag har själv gått i ett kollektiv och är inte riktigt anpassad för att kunna göra det. Så jag tror att man ska ha alla Helsingborg ska få sina förutsättningar att få boende och då man hittar olika vägar. Olika människor, med olika delar av livet och olika funktioner man har, men på olika sätt och olika år. Men man ska kunna ha ett boende som man trivs med i Helsingborg. Och det behöver vi se till att vi säkerställer för att alla som bor i Helsingborg har ett boende som man trivs med. Och då är ändå steget, det första steget som var en stor diskussion när vi införde de här boendeprogrammet med skrivningen, det är att alla ska ha rätt till en bostad från början. Och den tycker jag är ganska grundläggande, en diskussion som inte har hemma här, men den måste vi också kunna ta.
Alla ska ha rätt till en bostad som man trivs i. Jag ska lämna ordet till Christer. Där har vi Christer.
Hallå. Jag heter Christer H. Jag är synskadad. Jag är i Synskadades Riksförbund här i Helsingborg. Och jag har läst på helsingborg.se om Vision 2035. Det var inte så svårt att göra det på hemsidan, för där fanns en liten knapp att lyssna. Och så fick jag dokumentet från början, klart och tydligt. Det var jättebra. Men så ville jag läsa mer, och då fortsatte jag till det här ifogade dokumentet. Då var det helt plötsligt inte lika tillgängligt. Men med lite nekande så kunde jag läsa det, och det var ett vackert dokument. Många fina, vackra, trevliga, nya, spännande ord. Och när jag hade läst hela så tänkte jag att det här var jättefint, men det var lite svårt att tänka att det här är 2035. Det är inte detta Helsingborg vi har idag, så jag fick tänka många varv innan jag förstod riktigt vad det var skrivet och sånt där. Men bland alla de vackra åren så fanns det två som jag saknade. Det fanns ingenting om funktionsnedsatta. Det fanns ingenting om tillgänglighet. Så min enkla fråga är då, hur har man tänkt att Vision 2035 ska finnas till för alla de som är, alla oss som är funktionsnedsatta på ett eller annat sätt? Hur ska det vara tillgängligt för alla oss som behöver någon form av hjälpmedel? En ram att lyssna på det som ska, det man ska läsa. Det var den enkla frågan.
Vad säger ni nu då? Vision 2035, är den inte till för alla?
Jo, visionen Helsingborg 2035 är verkligen till för alla helsingborgare och vi har medvetet valt att inte vara så konkreta där så att man exemplifierar med olika grupper och olika åtgärder, utan där finns de här fem nyckelorden där den gemensamma staden är ett av nyckelorden och där inkluderar vi då allt här med mångfald, tillgänglighet och ett varmare bemötande. Sen har vi ju då i nästa nivå det här livskvalitetsprogrammet och plan för lika möjligheter. Så det blir mer och mer konkret när man kommer ner på en nivå som varje verksamhet och varje nämnd och varje enhet ska ansvara för. Hur når vi med visionen med vårt uppdrag i skola eller kultur eller vad det kan handla om? Så att den här visionen, det ska vara som en ledstjärna för hur vill vi att Helsingborg ska se ut 2035? Det är långt dit. Men vi vill också ha delmål under tiden och vi vill också att det här ska kännas någonting som att alla i Helsingborg, oavsett om man är politiker eller om man går i skolan och är student eller är företagare eller medborgare på olika sätt, ska vara någonting som vi vill hjälpas åt för att vi ska nå den här visionen.
Vi har jättemånga händer i luften och det är superroligt. Så 2 minuter var ungefär, funkar det? Till en politiker sa jag det just.
Tack, jag ska fatta mig kort och fylla på det jag har sagt. Att det är ju så att visionen gäller alla och man beskriver inte olika grupper eller så i befolkningen. Och visionen är ju också att samhället ska vara så pass ordnat och vi ska vara så duktiga på att bygga att miljön inte innebär något handikapp om man har funktionsnedsättning. Det måste ju vara det som är målet. Sen Helsingborg, vi är duktiga på många sätt redan idag.
Men om man jämför med andra kommuner, men det är klart att det är en lång väg kvar. Men målet är man i Helsingborg så ska funktionsnedsättning inte innebära något handikapp.
Ja, Vision 2035 är något som merparten i alla fall här uppe på scenen står bakom. Och i det som står också att här i Helsingborg år 2035 så finns det lika möjligheter för alla. Här finns också både omsorg och vård för alla. Så jag tycker att man ändå väger in det och är tydlig med de frågorna. Jag vill också lyfta ett annat dokument som jag tycker är spännande och bra. Det är den styrande blågröna majoritetens mandatperiodsprogram där man skriver kopplat till arbetet tidigare. Och då står det explicit så här. Staden ska också sträva efter att anställa människor som speglar samhället. Vilket jag ser som en tydlig koppling till det som Vänsterpartiet tidigare nämnde också. För att kunna stärka koppling till arbetsmarknaden så måste vi som offentlig aktör också gå före. Vilket vi idag har i det blågröna mandatperiodsprogrammet har tydligt pekat ut. Och det tycker jag är bra. Tack.
Att visionen är någonting man strävar långt efter och det är ju visionära ord är det. Tänk eller smaka på ordet inkluderande. Ska vara den inkluderande och öppna staden. Är man inkluderad är man inte exkluderad och är man inkluderad är alla med. Och det är det som är vårt mål. Visionen bryts ju sedan ner i konkreta mål som sen ligger på varje nämnd och förvaltning att leva upp till. Det är så man uppnår visionen. Och där mäts ju det. Hur inkluderande är man? Vilka möjligheter har man att få leva det liv som man faktiskt önskar? Tack.
Jag tar ett konkret exempel från den gemensamma staden som visionen innehåller. Den gemensamma staden för mig är att alla har möjlighet att kunna göra det de vill. Och det är det som måste vara strävan. Och sen ska ju varje nämnd och förvaltning bryta ner det här till mer konkreta mål. Och då arbetsmarknadsnämnden som bland jag sitter i, så har vi precis tagit fram ett koncept där Helsingborgs stad ska vara en samhällsbyggare. Där staden ska vara en språngbräda för människor med olika möjliga hinder eller att de är unga eller nyanlända ute i arbetslivet. Där vi då bryter ner det gemensamma stad till hur vi som stad kan vara en språngbräda in till arbete.
Och det lämnar Micken vidare här. Anna, du fick inte ordet sist.
Ja, vi har ju lämnat visionen för att vi kände väl att visionens innehåll var ganska visionär på det sättet som innehåller många fina ord. Och att inte det var så mycket verkstad kring det som verkligen stod där. Och precis som Christer sa, man kände sig kanske inte riktigt hemma i den skriften. Och vi valde att lämna och kände att det här är ett sätt att appellera på en klass som inte vi känner oss hemma i. Den så kallade kreativa klassen som man så gärna pratar om. Och den vill vi gärna att alla människor ska få känna sig delaktiga. Därav lämnar vi visionen för den stämmer dåligt överens med verkligheten. Och om inte man ens är i närheten av en vision, ja, jag vet inte. Det var inte bra nog.
Det var inte bra nog, tyckte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, skulle ni säga något?
Ja, alltså visioner är alla ärarna. Jag tycker man målar med lite väl breda penseldrag. Det måste konkretiseras. Så hoppas att man kan gå ut lika tydligt med vad de olika förvaltningarna tänker göra för konkret för att verkställa visionen. Vi är konkreta och mätbara, inte bara med de vackra ord.
Många vackra ord i vision 2035.
Anna, du sa att visionen var lite väl visionär. Men det är precis så vision ska vara. Den ska vara visionär. Och Christer ställde ju frågan om att det är en vision som tar fasta på 2035. Ja visst, 2035 är lång tid framöver. Men vi politiker får ofta höra att vi tänker kortsiktigt och fattar kortsiktiga beslut. Om vi ska ha långsiktighet och en bild vad vi tillsammans med alla helsingborgare vill vara 2035 så måste man sätta en vision där. Och därefter bryta ner det i konkreta mål som leder mot visionen. För hur ska man annars veta färdväg? Om man inte har ett mål, var ska man då ta sig? Och den här har gjorts tillsammans med helsingborgarna och många har stått bakom den.
Jag trodde man ska ha ett politiskt käbbel kring om man har målbilder eller visioner. Även Socialdemokraterna i Helsingborg har en vision där man skriva att Helsingborg ska vara en plats för människor som har möjlighet att förverkliga sina drömmar, så tror inte vi ska, utan det är mer på kanske vad man når för politiska konkreta förslag som man ska nå. Jag tror inte vi ska skjuta ner på att vi har målbilder eller visioner på olika sätt, för jag tror att det är bra att man både för sig själv och som politisk parti och även som en stad vågar ha någon bild framåt om man vill någonstans. Och sen kan man ju diskutera vad man kallar det här, de här målbilderna och visionerna. Men det viktigaste är kanske inte om man är med i visionen eller inte, kan jag tycka, utan det viktigaste är att man har en vision överhuvudtaget.
Mm. Socialdemokraterna använder ett klassiskt retoriskt knep. Man påstår något. Vi appellerar till den kreativa klassen. Det är fel. Visionen appellerar till människors kreativitet. Alla människors kreativitet. Och det är någonting helt annat. Och det är klart att det måste finnas värdeord. Sen är jag överens med vänstern. Sen måste det brytas ner. Det måste bli konkret. Det måste bli gripbart. Det måste vara möjligt att följa upp. Och det är liksom nästa nivå.
Jag vill bara påminna om hur det såg ut då. När vi tog den här visionen i fullmäktige så var faktiskt alla partier ense om detta. Sen har då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valt att lämna, som Anna säger. Och den gång vi var överens om det var att fullmäktige ska kunna ha en gemensam vision som lever över flera mandatperioder oavsett vilken politisk majoritet som styr. Däremot så ska det sedan finnas för varje mandatperiod ett program för den styrande majoriteten, och där har vi tagit fram ett blågrönt mandatperiodsprogram, och det ska ju såklart formas av den politiska ledningen. Men visionen var någonting som vi alla skulle vara överens om, och det tycker jag är tråkigt att nu vi inte har den enighet om, men vi jobbar på eftersom beslutet om visionen är fattat, och vi hoppas att alla helsingborgare tycker att det är en vision att sträva mot en kompassriktning som är rätt.
Vill
jag komma ut
så ska du
få samma rätt. Ni har läst samma dokument som jag har läst, och vi har helt olika tolkningar. Det ni beskriver nu är väldigt fina ord om hur det ska vara 2035 och att man måste bryta ner det, man ska vara kreativa. Men kommer de som jobbar med det här nu från idag och fram till 2035 att vara så kreativa? Kommer de att i dokumentet läsa in tillgänglighet och funktionshindrade trots att det inte finns nämnt någonstans? Är det bara ni som ser de orden, eller kommer andra också kunna se dem och ta dem till sig och använda dem på ett kreativt sätt? Tack!
Anna, en kort kommentar först och sen släpper jag in för frågan.
Ja, man kan ju välja att märka ord när jag säger visionär för att jag inte finner de rätta orden. Det kan man göra om man vill. Men man kan också tänka att... inte ovanligt, kanske. Ja, jag ramlar upp det för mycket imorgon. Men dokumentet som sådant, ni sa att det ska inte vara mätbara mål i det ska komma sen. Vi har haft beredning för livskvalitet där, inga mätbara mål i det dokumentet. Vi har plan för lika möjligheter, inga mätbara mål i det dokumentet. När kommer de mätbara målen? Men säg inte styrkorten. Säg inte det. Säg att det kommer mätbara mål någon annanstans än där.
Ja, Christer, jag påminner om det jag sa tidigare då, att visionen är ju de här övergripande uttrycken. Sen finns det ju redan idag skrivet mycket mer konkret kring vad som gäller tillgänglighet. Dels i livskvalitetsprogrammet, men också i plan för lika möjligheter. Och där står väldigt tydligt att vi ska ha en stad som är tillgänglig för funktionsnedsatta. Och sen måste man då i varje verksamhet ta sitt ansvar. Vi kan inte skriva på näsan ifrån fullmäktige exakt hur det ska gå till. Vi politiker har visioner, vi ska se till att det finns resurser. Men ute i verksamheten man måste vara, med den profession man har, berätta hur det här ska gå till och verkställighet. Och det finns också viktigt att vi ska följa upp. Så att varje verksamhet måste också kunna påvisa hur man har gjort för att jobba mot visionen. Hur man har jobbat mot styrkorten. Och du sa det här ordet i alla fall som Anna sa att jag inte fick säga. Men det är faktiskt så som systemet ser ut. Att det är styrkort. Och det är otroligt viktigt att följa upp. Att det inte bara blir vackra dokument. Utan också att det blir verkställt av det.
Är det någon annan här som riktigt upp handen? Nej? Anna? Ja, vi tar här.
Vänstern har ett konkret förslag om att inom varje förvaltning ska ha någon inom personal funktionen som har ett extra ansvar och extra kompetens vad det gäller funktionshindrade. Och det är ett konkret sätt att se till att varje förvaltning bygger bakom sig.
Det tror jag. En kort kommentar här, så måste vi snart avsluta.
Jag tror att just rådet har den funktionen och ska ha den funktionen. Däremot så kanske man ska få byta in sig på lite fler av stadens olika verksamhetsområden. Det är oftast inriktning på stadsbyggnad eller på vård och omsorg. Men det finns ju också skola, det finns kulturen. Jag tror att det är jätteviktigt att rådet också får möjlighet att komma in med sina synpunkter i andra frågor. För att idag är det mycket fokus på stadsbyggnad och byggnation och utemiljö, och jag förringar inte betydelsen av det, men vi har kommit en ganska lång bit på vägen där när det gäller vår utemiljö. Vi har en fantastiskt fin handbok. Kollar man på den så tycker jag man blir grymt imponerad hur man tänker på varje gång man ska planera i stadens utemiljö. Men det finns ju institutioner likt biblioteket och andra ställen som man behöver tänka kanske mer kring.
Det är gott att ha gjort, men det finns alltid mer att göra. Lars, en jättekortis. Ja.
Apropå din önskan att ha en specialist på varje förvaltning, så tycker jag att det här ligger redan i det uppdraget som varje förvaltning och varje nämnd har. Man är skyldig att ha den kompetens som behövs för att, för att uppfylla de visioner och de mål som fullmäktige har beslutat. Och där ingår att se till att på skola, på kultur, på stadsbyggnad ska det finnas de som kan de här frågorna som är självklara. Att arbeta för en högre tillgänglighet. Vi kan inte skriva varenda specialist och namnge dem precis vad som ska finnas, utan vi tror att det ligger i uppdraget. Vi menar att det ligger i uppdraget, och jag tycker att man gör ett fantastiskt jobb ute i verksamheten.
Tack så mycket. Det här är fantastiskt viktiga frågor att diskutera, tala om, att lyfta ofta, mycket med varandra, med politiker. Och jag tackar verkligen alla er som har kommit hit idag, som har prioriterat den här dagen och den här kvällen tillsammans med oss. Jag hoppas att vi får möjlighet att samtala mycket kring de här frågorna framöver. Nu är det så att tiden är ute. Det går snabbt när man har roligt, och jag vet att våra politiker måste springa iväg på andra aktiviteter. Så tusen tack för att ni har prioriterat och kommit hit idag. Tusen tack också till alla er som har kommit hit och lyssnat. Jag hoppas att det har varit en bra diskussion för även er att lyssna på. Hoppas att vi ses snart framöver. Tack!